I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Avsnitt 16 av Börsmaget, direkt från kontokollet på HelloFresh. Lyssnar du, Jörn, eller?
Ja, jag hann bara lyssna lite grann, men jag har kört ben och sen så ska jag vara hundvakt idag. Så det blir lite tight här. Men vi tänker att vi drar igenom HelloFresh fullt kanske nästa vecka, eller vad säger du?
Ja, men det låter bra.
Kommer väl ut här på tisdagen där, så kan vi köra igenom det och sen så går vi igenom det lite mer djupgående. Men du hade lite headlines då, va?
Ja, men jag hade lite snabbt. Dels var det intressant på kolet att de nämnde det att varje marknad mer eller mindre ska bära sig själv stand alone, äga sin egna P&L och vara P&L contributing. Vilket jag tror är positivt, det är väl lite mer disciplin i organisationen jämfört historiskt.
Man nämnde väl det också att typ Sverige och Danmark skulle vara testmarknader för att liksom förbättra produkten och att man inte skulle göra lika mycket marknadsföring och att man nämnde att de två marknaderna var olönsamma men att man nu skulle försöka få det till standalone lönsamhet. Så det är väl rätt bra för Cheffello där kanske att man får en mer disciplinerande konkurrent.
Absolut, det är ju... Får vi se om de klarar av att gå head to head med Olle. Vi vet ju från avsnittet vi släppte tidigare i veckan att ska man ta upp på Nemcap så finns risken att de konkar. Men jag har en post i HelloFresh och jag tror det kan vara bra att testa de här lite svagare marknaderna i Norden och ta lärdomarna därifrån och rulla ut det i de större och viktiga globala marknaderna.
Ja, det är ju, Sverige används ju ofta som en testmarknad. Det är ett land som har en... man har ju ganska bra... Engelskan är ganska bra, så när man ett amerikanskt bolag till exempel går till Europa så börjar man ju ofta med UK, men sen är ju typ Norden och framförallt Sverige då en av de första marknaderna. Och det kan man ju se på många konsumentbeteenden att svenskar älskar ju att känna sig internationella och testa nya grejer, och vi har väl kanske mest amerikaniserade kulturen i Europa skulle man nästan kunna säga.
Danskarna och norrmännen ligger bra till där också, men någon av oss leder nog. Sen tror jag liksom just det också, att det är nog väldigt mycket att man ser det som en utmaning. Svenska konsumenterna är ju by far de smartaste i Europa, så man vet ju att om man kan vinna på den svenska marknaden så ligger resten av Europa öppet, för det är liksom det är crème de la crème, det är ju svenskarna, det vet vi sedan tidigare.
Ingen bias där inte, nej.
Men om vi går igenom Fresh-rapporten snabbt, så average order value var upp 6-7%. Däremot var orders ner 2,6%, lite i linje med samma trend som man såg i Q1.
Och det var väl mestadels Milkits där som var ner. Och sen har du färdiglagade maten då med Factor som man gjorde förvärvet, som faktiskt växte 56% eller någonting i kvartalet, tror jag.
Exakt, den växte 56% medan Meal Kits var ner 7%. Så Ready to Eat går så tåget. Man gör en hel del investeringar i ready-to-eat dock, vilket påverkar contribution margin som är ner från strax över 26% till strax över 25%. Där management nämnde att det är framförallt ramp-upen kopplat till ready-to-eat och factor som tynger. Man har fått fabriken eller produktionsenheten i Arizona fully online. Och det kräver en hel del investeringar och man investerar även i utbudet då. Så man har dels expanderat antalet rätter som finns tillgängligt tämligen signifikant från typ 25 till 35. Och man har även ökat upp antalet dagar i veckan som man levererar. Tidigare var det enbart leverans en dag i veckan, nu kan man leverera 3 dagar i veckan. Så det låter ju så små förändringar, men man förstår ju att liksom för köra den operationella maskinen kring det, alltså krävs det en hel del investeringar både i infrastruktur men också i att anställa personal etc. för att kunna leverera.
Mm. Och det är ju värt att ha med sig det också, att jag tror att marginalen var väl, ja precis, det var väl 1% eller något sådär. Och då snackar vi ju EBITDA, så det har ju ett negativt kassaflöde här. Men man ska nog ha med sig det att Ready to Eat då är ju en produkt som har gått från att vara olönsam till att vara ungefär break-even nu. Och troligtvis så kommer vi få en lönsamhet i linje med Meal Kits framöver. Men den skillnaden kommer ju komma under de kommande 2 åren. Så det kommer ju vara en fin medvind på marginalutvecklingen. Så i takt med att Ready to Eat blir större och det har varit en olönsam produkt, samtidigt som Meal Kits då har stått still egentligen och varit den lönsamma produkten, så har ju marginalen kommit ner. Men om vi nu då ser att vi får en inflektionspunkt i Ready to Eat, så kommer det lyfta marginalen under den kommande 1-2 åren. Jag tror att vi har sett, jag tror vi ser botten här nu. Jag känner mig ganska komfortabel med det. Jag tror det är dags att börja köpa på sig.
Ja, jag är benägen att hålla med. Och som du säger, dels så skalar jag RT-marginalen, men även om man har lite bättre disciplin i Meal Kits, visst, det kanske inte är en tillväxtmotor längre, men om du kan ha att det är en tillväxtmotor på driva kassaflöde och lönsamhet. Det går ju med lite disciplin i den businessen, kan man ju hyfsat bra marginaler. Så du har troligen en fin setup här någonstans nu i Q2 eller Q3, där det känns som du bottnar. Du får lättare jämförelsesiffror och jag tror konsumenten som sådan, min spaning i alla fall makromässigt, är att konsumenterna kommer nog få det lättare under andra halvan av det här året, om inte annat i början av nästa år. Och det borde gynna bolaget. Och det gynnar även bolaget, att just nu har man ju ett hårt tryck på rörelsekapitalet i och med att man inte växer, vilket gör att man börjar av en del extra kassaflöde där. Det borde lätta upp om man kan börja växa på helheten framåt.
Mm. Alltså är det ju, det här är ett bolag som har negativt rörelsekapital då, så kunderna betalar ju med kort eller liknande online och man får pengarna och sen så köper man maten från leverantörer och sen kanske man betalar dem 30-90 dagar senare. Så man har ju alltid en float, vilket är väldigt positivt när man växer, för man kan ju ha ett väldigt högt tempo och samtidigt generera kassaflöde. Men om tillväxten stannar av så blir det tufft, för då får du helt plötsligt ett utflöde av rörelsekapital. Så det ska man väl ha med sig också när man tittar på kassaflödet. Så att, det är en modell som genererar väldigt mycket kassaflöde när man växer snabbt.
Bra, kanske allt om Fresh. Ta lite mer nästa vecka, tänker vi.
Mm. Du, jag såg en grej här från Avanza. Så flest ägare på midcap och flest ägare på small cap. Har du någon aning vilka aktier som döljer sig här? Ja, topp 10-lista här, ska vi se.
Jag kan ju gissa på ett i alla fall, och det är SAS ju alltid med på de här listorna.
Mm, den är faktiskt nummer 1 då, på flest ägare small cap. Sen har vi Fingerprint, Starbreeze, Sivers Semiconductors, Oncopeptides, Tobii Eye, Synact Pharma, Vivesto, Cantargia är det väl? Men det står Cantangria, jag vet inte om det är, ja. Jag har inte så bra koll på de här bolagen, men. Och sen har du Karolinska Development nummer 10.
Ja, det är väl bara stabila bolag nästan allihopa.
Mm.
Kvalitetsbolag.
Alltså jag kan ingenting om något av de här bolagen egentligen. Jag tror det
Allt är väl, ja, SAS är väl en binär option utan något värde överhuvudtaget. Med alla de andra är väl också nästan, ja, något åt det hållet. Eller i alla fall en option på uppsidan. Det är ingenting man själv skulle vilja äga. Nej, skulle nog inte köpa något på den listan.
Jag har sett att folk har tuggat lite tubby i senaste. Jag vet inte, jag ska inte dra alla över en kam här och säga att det allt är skräp liksom. Men det är ju bolag som har varit populära under någon gång i tiden. Och här har du, det här är ju bagholder-listan. Det står ju flest ägare här också. Det är ju flest ägare till antal. Det är ju inte flest, det är inte mest pengar som är investerade i det här bolaget. Det kan man, det kan nog vara värt att ha med sig.
Skulle vara lite kul att göra någon form av analys på det här, att de som sitter med det här i portföljen och hur många av dem som bara liksom kastat lösenordet på Avanza och aldrig tänker logga in igen och ägare för evigt, för att de sprängde portföljen och bara nej, nu skiter vi där.
Det finns något hyfsat korsägande här också, skulle jag tro. Så, men det här gäller ju inte våra lyssnare såklart, för att vi sitter ju bara och surrar med kvalitetsbolag såklart.
Vad har vi på midcap då? Är det också bara optioner eller?
Nej, jag tror att här blir det lite högre kvalitet ändå. Har du något bolag du gissar? Jag vet inte vad definitionen av midcap är, men det är väl typ ja, kanske under, jag vet inte, under 50 miljarder börsvärde kanske.
Mellan... Men fullt samma tema då. Folk gillar att äga SAS, för det är någonting de känner till. Så jag kan tänka mig att kanske typ Skistar eller något Scandic eller något är med på listan.
Stämmer faktiskt. Så nummer ett, Hexatronic. Två, Svolder. Tre, Cibus Nordic Real Estate. Cibus var de här som gjorde nyemission samtidigt som de gjorde utdelning. Så de höjde utdelning och tryckte in. Så det är sånt till att man...
Dividend Aristocrat. Det var väl de som köpte typ Coops fastigheter i Finland från början och så byggde stort retail footprint på fastigheter i Finland primärt.
Riktigt trevligt. Och sen har vi då Orrön. Men det kan ju ha varit många som har kommit med från Luper där. Så det är, kanske man inte ska... Men det har väl tradats rätt friskt i Orrön också. Sen har vi Skistar, Cloetta, Powercell. Där minns man ju när den drog.
Mm.
Där det var väl någon som köpte in sig typ 20% och bara drog market order. Och pumpade typ 30% om dagen. Ungefär som Uber Pharma håller på med nu liksom.
Mm.
Och sen har vi Viaplay då och Evlus Vint på slutet.
Ja, det är ju nästan en god lördag. Jag skulle ha haft något alkoholbolag bara, men du börjar med en god hotellfrukost på Scandic och sen går du ner och köper godis för Cloetta. Skulle man ha någon pilsen från bolaget och sen bänker du dig framför Viaplay och kollar Premier League hela lördagen.
Okej, vi går vidare här då. Så du hade kollat lite på Evo. Jag har också kollat på Evo nu, så du får inte säga fel, för då kommer jag säga till att du har fel.
Okej, då ska vi se. Jag har inte tagit så bra notes, men jag ska göra mitt bästa. Vi kan börja med innan vi drar rapporten, så kom det ju lite kul news på kvällen där innan rapport att Evo äntligen har kommit in oss på Bet365. Det är ju rätt udda att man inte haft dem som kund innan. Det är liksom två av dem riktiga, alltså det är de, Evo, Bet365 och några andra namn är ju de riktiga blue chips i den här sektorn kan man säga. Det är liksom, det är riktig kvalitet och de växer och tar marknadsandel och liksom driver den här marknaden framför sig. Och Bet365, de är ju sjukt duktiga. De har en sjukt bra sportbok som de har byggt själva. Men de har låtit Playtech här göra en fight med en exklusivitet de senaste åren, vilket antagligen har gjort att man kanske inte kunnat vara lika kompetitiv på casino. Men den här verksamheten har gått bra, så har kanske inte spelat stor roll för dem på helheten.
Carlesund sa väl att de har jobbat på den här dealen i 10-15 år. Så de har ju försökt hela tiden och... Men det är ju intressant också när man snackar med Kambi. De säger att, eller Kambi säger ju alltid att vi har den bästa sportboken, förutom 365.
Mm. Och det tycker jag man märker som användare också, att Bet365, jag är ingen extremt frekvent bettare, men man bettar ändå en del. Och jag tycker Bet365 har alltid, enligt mig i alla fall, haft den bästa produkten och alltid varit jävligt kompetitiv på odds med. Och uppenbarligen är de sjukt lönsamma. Nu är de inte publika, men man ser ju bara den här vd-lönen hon tuggar i sig år efter år. Uppenbarligen så finns det ju någon form av kassaflöde sen där.
Nu är ju inte bolaget lönsamt dock. Så man omsatte ju 3, så de har ju brutit räkenskapsår så sista här då i mars då. Så det går ju med Storbritanniens skatteår egentligen, så fiskalåret tillsammans med skatteåret där. De omsatte 3,4 miljarder pund, men de gjorde ju typ en förlust förra året. De verkar anställa ganska mycket och expandera globalt och sådär. För man hade egentligen ingen tillväxt då mellan 2019 och 2022. Så 2023 kom man upp med lite tillväxt, men det kom ju då med eftergift att man fick, att man blev olönsam. Så man gjorde en 50 miljard... Nej, ska vi se. 50 miljoner pund innan, men man gjorde en vinst året innan där. Ja, vi får väl se vad det bär av. Det beror väl lite på liksom hur mycket dedikerade bord och sådär man kan lyckas sälja in. Men känslan är väl att de har en ganska djupt rotad relation med Playtech och att det kanske är Playtech som får det i första hand då. Men vi får hålla koll på det, se vad som händer. Jag känner på mig att Evo-maffian kommer upplysa oss när de dedikerade borden för B365 dyker upp i flödet.
Mm. Det är ett kvitto om inte annat. Någonstans kan vi tycka att nu är man in oss med alla de stora aktörerna. Äter man fel, Jan, du kan arbeta med.
Ja, nu har man allt. Har man ju.
Ja.
Och Flutter kom väl typ 2019 eller 2020 eller något sånt där. Det drev vi på hyfsat, minns jag.
Skulle kunna driva topline. Det är en positiv indikation i fall.
Ja, de har ju 90 miljoner spelare globalt, så det borde ju finnas lite att ha. Ska vi gå in lite på siffrorna här då, rapporten? Aktien var ju ner 6-7% där i slutändan.
Mm, vi klippte ju lite cert bull med 7 gånger hävstång. Jag tror nu ligger man väl plus på dem, men det var ju lite svängde en del fram och tillbaka igår. Man växte väl 17%, där live där på primärt med 20% tillväxt och slots var lite mer segt, växte bara 1%. Valutaneutral tillväxt kom in på cirka 24%. Man kom in med en EBITDA-marginal på 69% versus guidance som låg på 69-71%, så nedre delen av ranget. Men man nämnde att man investerat mycket i nya anställda, studios etc. Jag tror man har anställt typ 2800 personer, vilket är ändå sjukt mycket människor på kort tid. Så marginalen hamnade i lägre intervallet, men man guidade för att H2 skulle bli starkare och att man egentligen tagit till investeringar nu då för att driva tillväxt senare under året. Och jag vet inte, på marginalen, nu har inte jag någon större exponering mot Evo just nu, utan jag har haft det till och från under de senaste åren, men på marginalen så tror jag inte, kommer man in på 69 eller 71% ett enskilt kvartal spelar ingen större roll. Jag tror det är mer att dö ut den långsiktiga trenden och se att fortfarande Evo är konkurrenskraftig och växer med konkurrenterna och se till att man har robust grund att stå på inför framtida tillväxt. För det är fortfarande ett penetrationscase liksom. Om man jämför med den breda marknaden så finns det fortfarande mycket kvar att hämta.
Det blir lite patetiskt när man sitter och säger att de missar för att det är 69 eller 69,5 sådär, och aktien rör på sig rätt mycket. Jag menar, om marknaden växer och man gör investeringarna som man vet att de har en extrem avkastning på med de här marginalerna, och det är ju ganska små investeringar egentligen som man behöver göra för att driva det. Som jämför med att bygga en fabrik eller liknande så är det ju...
Mm.
Så bygga några nya studios, jag menar, vad kostade Crazy Time Studio? Det var väl typ 5 miljoner euro eller liknande, en investering på 50 miljoner. Det sitter ju typ 20 000, 25 000 människor och spelar här hela tiden och det bara liksom printar ju pengar. Så det är ju, jag tror att man ska inte göra så mycket där. Och management sa ju också att marginalen kommer troligtvis förbättras då framåt slutet av året. Och det finns ju många liksom privata spelare inom... slots liknande som har liknande affärsmodeller som liksom har 85-90% marginal. Jag tror inte riktigt att 71% är kanske taket. Nu kommer nog Evo fortsätta investera hela tiden, men om Evo skulle sluta att investera så skulle man nog kunna höja sin marginal med 7-9% kanske. Och då det kommer ju naturligt hända i takt med att tillväxten går ner. Så det kan nog bli att marginalen kanske kommer upp ytterligare om inte tillväxten är så hög. För man har ju egentligen sagt det sedan 2020 att man har undersupplied marknaden. Och frågan är ju då om det här kommer hamna i någon form av jämvikt. Nu kanske B365 gör att man hamnar lite efter igen och att man får göra lite mer investeringar. Men det är ju knappast något negativt att man gör de här investeringarna och försöker driva tillväxten. Det är exakt det man vill att management ska göra. Men bolaget har jättehög kassaflödesgenerering ändå.
Mm.
Mycket på grund av att man inte betalat mycket skatt. Den har ju bara varit 7%. Nu måste man ju göra då 15% i skatt. Och det tog man ju i resultaträkningen. Så såg vi att skatten kom upp, den effektiva skattesatsen kom upp till 15%. Så det verkar som att vissa blev liksom fundersamma över det här. Men det är ju någonting som bolaget har flaggat för ganska länge. Mm. Och det är ju inte riktigt klart än hur de här ska betalas och vad tilläggsskatterna blir och sådär, och vilka liksom tax credit som Malta kommer ge och så vidare. Så med de här skatterna ska ju då betalas först 2026. Så även får jag ha dem på kontot under tiden då.
Mm. Och bara lite mer kring rapporten att i Nordamerika har marknaden gått starkt under Q1. Evo växte bara 8% där, vilket antagligen kan förklara att folk tog emot den lite svagare. Där har vi också större andel RNG i mixen, vilket ja, live kommer nog att rampa upp där över tid, vilket borde driva tillväxten och förhoppningsvis marginalen också. Europa växte 10%, Asien växte 28%. Det har ju varit, just Asien har ju varit en diskussionspunkt som kom upp med ett eller två års frekvens där man lyfter riskerna med det. Och det var ju den In Practice-rapporten här för några månader sedan också som lyfte det, att det finns risk kopplat till det då. Det, ja, det är grå eller svarta marknader, och det kan även vara kryptoexponering och dylikt. Men det är ju ett känt liksom, det är ett faktum, det är en del av storyn i Evo. Det är därför man kanske aldrig kommer handlas på 50 gånger EBITDA, vilket man hade gjort om det hade varit ett medicinteknikbolag eller något liknande med samma siffror istället. Lattan växte 10%, där verkar som tillväxten sagt att det är något. Det beror nog till stor del på att Brasilien går lite långsammare, där man väntar på att regleringen ska komma på plats. Och en viktig punkt för dig, Jörn, är ju att man höjer utdelningen. Så den går ju från 2 euro till 2,65 euro om man behåller utdelningsraten 50%. Så det är ju verkligen aktieägarvänligt management här.
Mm. Men det är väl 2% yield typ, eller? Och det,
ja. Ja, så det är en grym lön.
Lön kommer in.
Capital Group har också tydligen sålt, såg vi igår, typ 0,75% av bolaget, vilket troligen har legat som en våtfilt över kursen. Och på tal om en våtfilt, det är lite kul med, ja, jag har ägt Evo till och från sagt, och det har du också gjort. Men det är verkligen en aktie som folk älskar att hata. Och minsta svaghet i aktien så kryper ju kackeläckarna fram på Twitter och andra forum och gottar sig. Det är lite det är peak svensk avundsjuka. Många avundsjuka på framgångståget. Lite kul. Jag tycker personligen kan väl vara kul att folk kan tjäna pengar. Det spelar ingen roll om jag inte äger aktien och inte tjänar pengar. Men det är många andra som kan ha ett annat perspektiv på det hela.
Nej, det är rätt underligt, det är ett rätt underligt beteende egentligen, att man typ hatar oss av för att alla tjänar pengar. Jag menar, det spelar ingen roll egentligen. Men så är det. Om man hela tiden jämför sig själv så kommer man aldrig bli lycklig. Eller vad säger du med andra?
Nej, det är väl en hyfsat bra grundbas för att då kan vara nöjd med sin egen avkastning.
Sen tycker man ju att Mange borde bli anställd som retail IR på Evo. Han borde ju svinga bredvid Carl Linton. Jag menar, Magnus har väl typ gjort mer för liksom Evos IR än vad någon annan människa har gjort. Så de borde ju kunna sätta honom på en mille lön och ja, ett litet optionsprogram, så han hade fått öka sin position. Det kan man ju, kan jag ändå tycka det har varit rimligt. Vad tycker du?
Ja, nej, man kan hålla med. Kanske optioner enbart, ändå lite givet att marginalen kommer in svagt här nu, så vill man ju inte lägga för mycket kostnadsbelastningar, utan man kan ju bara ge honom optioner som är far out, typ strike 2500 spänn 2028 eller sånt, och så kan han bara gasa på, så kommer han nog kunna ställa upp i Twitterflödet om inte annat.
Ja, han hade nog köpt aktier för alla sin lön ändå, så det är väl lika bra att ge honom optioner direkt istället.
Vi, ja, nej, men det inte så dålig rapport, tycker inte jag. Inte så, förtjänar väl kanske inte den marknadsreaktionen. Därav så köpte man cert med hävstång i riktning bull. Vi får se om man spränger sig eller inte.
Ja, kanske inte hela kontot eller?
Nej, nej. Man fick ju ta lite.
Ja.
Kul att ha en hund i racet.
Ja. Så är det när man är fattig. Då får man gå på produkterna istället.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional.
Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Vi, ska vi gå vidare här då, eller? Vad tycker du?
Ja, absolut.
Så jag kollade lite på Carasent, lilla norska, eller det är ju faktiskt ett svenskt bolag, men det är listat i Norge. Och de gör ju så här journalsystem för privatkliniker, mestadels i Sverige, men de har också en del i Norge då. Bolaget är en mjukvarumodell, så man säljer via SaaS, väldigt låg churn. Man har, det verkar som att turnarounden har hänt. Aktien var upp 35% igår. Man uppgraderade guidance för 2025. Och jag tänkte dyka ner lite och kolla här. Det är ju ett bändigt bolag som har möjlighet att bli lite av en darling. Eller det brukar ju vara en darling. Men det är ju inte det riktigt längre. Utan det har ju blivit rätt utbombat. Så det har varit mycket turer fram och tillbaka med Aternum. Så vi kollar lite på rapporterna då. Så tillväxten var 12%. Återkommande intäkter växte 15. Och det är väl den viktiga delen här. 10% av tillväxten kommer från det som heter net retention revenue, vilket innebär att en befintlig kund spenderar 10% mer idag då, eller 110% av vad de gjorde förra året i år. Och det kommer ju dels då från prisökningar, eller att man har sålt på fler produkter, eller att de har utvecklats, eller vad det nu kan vara. Sen är ungefär nytillväxten av kunder då, eller nykundstillväxten är 5% ungefär. Och sen har den churn på 2% och så landar vi där runt omkring. Man har också en ganska stark backlog, så man sa att man har 14 miljoner i återkommande intäkter som ska implementeras. Och det här är upp från 2 miljoner förra året, så det indikerar ju marknaden lite att hålla sig i för att man tittar framåt och att tillväxten kommer kanske accelerera här då. Och det var också lite det man gjorde då i guidance. Man sa, förut har man sagt att man ska växa 15% organiskt. Nu sa man att under 2025 ska vi växa då 20% organiskt. Och det kommer ju egentligen från att de här kontrakterna kommer komma in och man hoppas väl kunna signa mer. Och man, Daniel Öhman som är vd då, som kom från GHP, det, jag tror ett och ett halvt år sedan ungefär, han nämnde att backloggen är stark också. Intressant var att bolaget som de har som heter Medrave, som sysslar egentligen med kvalitetssäkring för vården, de signade ett avtal med Västra Götalandsregionen. Tidigare så har det här kontraktet varit värt 6 miljoner. Men nu så var det 11 miljoner. Och han sa på kolet att det här är egentligen bara pris. Som, och kanske lite mer ja, men grej som kommer till. Men han sa det att vi har bra pricing power i våra produkter. Och det får man ju hålla med om man lyckas öka kontraktsvärdet med 100%. Även att, så det kanske finns mycket här att göra på pris. Det är väl därför net retention är rätt hög. Och nej, det var en intressant liten datapunkt.
Det checkar ju, eller bara det du har nämnt hittills, jag vet att det kommer med, men det checkar ju rätt många boxar för ett bra mjukvarubolag. Hade man fått lite mer fart på tillväxten så är det här väldigt intressant.
Ja, exakt. Så är det ju. Och aktien är ju, den är ju billig. Det har varit mycket problem med den extra utdelningen, gjorde lite återköp genom en tender här. Det var ju varit mycket turer att Aternum vill sälja ut. Liksom John Fredriksen var ju involverad där. Han var väl, var mycket ägd. Han var det 2/3 eller 1/3 av kapitalet i Aternum, jag kan inte komma ihåg. Och han ville ta ut sina pengar. Aternum var tvungen att sälja. Ja, det har varit mycket fram och tillbaks. Många extra årsmöten och så liknande. Men det verkar som att man har fått koll på det professionella i alla fall. Daniel, han kom in, han skar ju ner kostnaderna enormt. Bolaget hade ju gått från att, ja, men man spenderar ju enorma pengar på utveckling av mjukvaran. Och nu verkar det som att man skär ju nästan utvecklingskostnaderna i hälften. Så man verkar ha fått en betydligt bättre pli på hur man spenderar pengar. Man verkar ha fått en mer effektiv organisation och man har väl implementerat incitament runt om i organisationen så att folk faktiskt gör det som de ska göra. Så om vi tittar lite här på guidance då, så 2024 så siktar man på 15% organisk tillväxt. Det är där man har varit då under Q1 också. Man vill ha en EBITDA över 40 miljoner och sen ska EBITDA minus CapEx vara break-even. Sen har man också ett initiativ som heter WebDoc X och det är den helt SaaS-baserade mjukvaran som man kommer använda sig för att expandera ut i Tyskland, som man har sagt. Så det här kostar bara pengar nu, men man har inga intäkter. Man har en pilotkund, Mindler har jag för mig att de heter, som egentligen testar mjukvaran. Men än så länge så kostar det här bara ungefär 20 miljoner per år. Så man väljer att särredovisa det då för att det genereras faktiskt inga intäkter där. För 2025 så ser man att organiska tillväxten ska accelerera till 20%, EBITDA på 80 miljoner och EBITDA minus CapEx på 40 miljoner. Samt att WebDoc kommer att kosta 20 miljoner av det här då. Det här kan ju jämföras då att liksom under första eller 2023 då att man gjorde 13 miljoner EBITDA och minus 53 då EBITDA minus CapEx. Så man kommer kapa utvecklingskostnaderna från 70 till 40 miljoner då 2024 mot 2023. Och man har gjort sig av med mycket konsulter och så vidare. Och Carasent säger också här att man siktar på en notering i Sverige under Q4 2024. Och jag tror att man ville ha ett par bra kvartal. Man ville visa att man hade ordning på det operationella innan man faktiskt gjorde den svenska noteringen. Och på så sätt kommer man att få lite mer uppmärksamhet troligtvis. En stor del så här då, för det framtida caset. För den svenska marknaden är ju någorlunda begränsad. Du har ju landsting som håller på och härjar och gör det svårt att expandera och håller tillbaka tillväxten lite grann. Tyskland är en helt annan marknad där den privata kliniken har mycket mer autonomi där man kan göra lite som man vill. Man har inte de här landstingen som går in och styr och tydligen så är det genomsnittliga journalsystemet nere i Tyskland och det digitala är liksom 13 år eller äldre. Och det är mycket så här penna och papper fortfarande vilket gör att det kommer att finnas rätt bra möjligheter för Carasent att expandera ner i Tyskland. Men man vill ju köpa ett bolag där nere. Så vad jag förstår så vill man köpa ett bolag som är ganska dåligt. Man vill köpa ett bolag som har en dålig produkt men har många kunder. På så sätt så får man köpa det billigt. För att det är ju liksom hardware, liksom on-premise lösning. Och inte i molnet. Och därutöver då så kan man lätt sälja in WebDoc X och ersätta det med den andra produkten. För att det blir mycket större. Det blir mycket bättre nytta för kunden att flytta över från sitt gamla journalsystem till WebDoc X. Om den skillnaden är för liten, då kanske man inte lyckas konvertera dem. Och då är det ju lite lönlöst. För då sitter man ju där med någon gammal tysk on-premise-lösning som man faktiskt inte är så sugen på. Så Carasent verkar ha vänt skutan. Vi får följa det ganska nära. Axeln var stark, så igår. Får vi se, kanske normalisera sig lite grann här framöver.
Ja, det är ett spännande case där det känns som. Det har varit lite slagigt som sagt. Men skulle man kunna få fart på Tyskland och den svenska marknaden har sina nackdelar. Men fördelen är någonstans att det är tydligt att du behöver effektivisera liksom hur mycket vård du får per krona i Sverige. Och landstingen verkar vara hyfsat svaga på det. Och över tid så borde även de inse att beslutsstöd och mjukvarulösningar borde kunna göra att man får mer produktiva vårdpersonal. Så det kan säkert bli en stark marknadsdrivare också de närmaste 5-10 åren. Men det är ju höga processer.
Ja, men det är ju lite av en härva. Jag tror att många sitter med många då, olika system och man ska flytta det emellan och man får inte integrera för då bryter det mot vissa dataregleringar. Jag menar, det är ju... Ja, det är väl ingen som tänker att sjukvården är liksom top notch när det kommer till mjukvara. Så. Och det som är intressant är också att man säger att det är låg konkurrens, vilket är fantastiskt. Så vi får följa det noga här. Om man lyckas få en aggressiv säljorganisation och lyckas få ordning på säljet och har en bra produkt så kan ju det här bli en megakampanj över tid. Ja, jag vill se att Tyskland, att man köper någonting och att man kanske får fart på det först. Jag tror det är en stor risk att expandera in i en ny marknad. Sådär. Det är också ett ganska litet bolag. Man har en hyfsad position i Sverige. Men när man går till en ny marknad sådär, så är det ju riskfyllt. Och det låter ofta bra, men vi får se om man lyckas med det. Lyckas man få ett bra fothåll, man ser att det börjar konvertera och att tillväxten börjar ta fart i Tyskland, då tror jag det är en no-brainer att köpa det. Men jag har inte köpt någonting här.
Vi återkommer.
Ja. Yeah. All right, är du redo för vårt huvudnummer idag eller?
Ja.
Så det är datingappen Grindr som vi kommer att titta på. Det är det största communities för LGBTQ+. Vet du vad det står för eller?
Lesbian, gay, trans, bi, queer, plus. Det är saker, jag tror det ska finnas en två och ett S också. Att det är two-spirit om man är indigenous och har dubbelkönstillhörighet. Det är den kanadenska varianten i alla fall. Men Kanada ligger långt fram på just det här akronymet.
Okej. Okay. Jag tänkte mer att plusset är lite som OPEC+. Liksom.
Everything non-hetero, tänker du.
Ja, men lite så kanske. Ja, i alla fall.
Bitcoin holders etc. ingår i det plus.
Exakt, löpare. Ja, i alla fall. Men ja, vi kommer utblicka lite här då i bolagets historia. Även kolla marknaden, affärsmodell och avsluta med lite värdering. För referenspunkt här då, så bolaget har ett market cap eller ett börsvärde på 1,7 miljarder dollar. Man har en nettoskuld som är runt 350, som estimeras runt 240 i slutet av 2024. Så vi tittar på då ett enterprise value på 2 miljarder dollar ungefär. Vi går igenom lite här på historien då. Bolaget grundades 2009 av Joel Simkai och man har sedan dess växt till 13,3 miljoner användare. Man är aktiv i 192 länder över världen. Bolaget växte snabbt och redan i mars 2010 hade man fått 500 000 användare. Redan då hade man en fri version och en betalversion. Den betalversionen var då på $5 per månad och innebar att man inte behövde betala för reklam då. År 2012 så nådde man faktiskt 4 miljoner användare. Så det växte ju rätt snabbt här i början. Det fanns ju en tydlig nisch att man lyckades. Något som var lite så här halvskumt när jag läste igenom historien här då. Runt 2015 någonstans så framgick det att egyptiskt rättsväsen eller polisstyrkan i Egypten, de använde appen för att förfölja då och fängsla homosexuella. Så de matchade med andra partners och sen så får man ju då att ja, men nu är den här personen 200 meter bort. Och sen så tog de in ett search team och så, ja, så arresterade de personerna för att man, det var inte tillåtet att vara homosexuell då i landet. Så nu har man tagit bort då den här avståndsvisaren i flera länder där det här kan vara en risk. Så. Och det är ju, ja, ganska sjukt om man kan säga så.
Mm. Ja, verkligen.
År 2016 så gjorde grundaren exit. Han sålde 60% av bolaget för 93 miljoner dollar till kinesiska videospelsutvecklaren Kunlun Tech. Och de köpte också den återstående delen för 152 miljoner 2018. Så totalt fick han ut 245 miljoner dollar då. Sen började det hända lite grejer i USA. Redan 2019 så började Kunlun Tech att undersöka möjligheten att sälja bolaget, och det var efter det här att kommittén för Foreign Investment in USA informerade ägarna om att deras ägande i bolaget var en risk mot nationell säkerhet. Det var ju då när kinesiska bolag inte skulle äga.
Exakt.
Det gjorde att man hade faktiskt planer på börsnotering redan då, men de sköts upp då. Nu, sen 2020 så då lyckades Kunlun sälja sin stek i bolaget precis innan pandemin slog till. Sålde det till amerikanska San Vincent Acquisition LLC, ett VC-bolag eller PE-bolag. Och man gjorde en avkastning på ungefär 150%. Så det var ändå en bra affär för dem, trots att man var tvungen att sälja det. Så det gjorde man väl ändå helt okej, skulle man säga. Man sålde 98,59% och management och även anställda ägde den resterande 1,5% ungefär. Bolaget kom till börs 2022, november, och via en SPAC. Aktien kom in på 10 och stack rakt upp till 40 direkt. Och sen imploderade den likt alla andra SPACs. Och sen dess har den, ja, nu har det väl tagit här nästan 2 år, 1,5 år. Men aktien har jobbat sig bak till 10 ungefär. Så nu handlas den ungefär $10. Man gjorde en rätt radikal grej 2023. Man sa till alla anställda att, i New York, Chicago, LA, San Francisco och Washington att okej, ni måste komma tillbaka till jobbet. Ni har inget val. Så 46% av bolagets 178 anställda slutade där inom några månader.
De vill inte tillbaka till kontoret.
Nej, verkar inte så. Och man var tvungen att, så vissa då vägrade ju gå tillbaka till kontoret och då sparkade man. Och sen vissa då vill ju inte gå tillbaka så då, ja, de sa upp sig själva. Man betalar ut ungefär 9 miljoner i olika avgångsvederlag här då. Okej, är du redo för marknadsavsnittet här eller?
Innan det ska jag bara säga att jag har gjort lite research på olika konkurrenter och liksom testat runt lite för att se content, och det verkar som att en av de största up-and-coming konkurrenterna, de heter Only Lads. Så det känns ju lite som att det är en UK grinder fast som då växer i Europa. Bra namn i alla fall, tyckte jag.
Only Lads.
Men okej, det verkar bara catera till folk som identifierar sig som män då. Ja, Så det blir lite tajtare marknad. Det är ju bättre om man är, kör hela spektrat som Grindr.
Ja, men det är bra att få se. Får kolla med Fabian på Market Makers. Han kanske har, känner till det bättre än vad jag gör då. Men,
Ja, men det kan vara en bra källa.
Så om vi kollar på marknaden här då. Så det här är faktiskt en tillväxtmarknad. Så tydligen så ska antalet personer med en sexuell läggning som är annat än heterosexuell då, ska växa med 8,7% CAGR fram till 2026. Vi har ungefär 105 miljoner personer. Grindr har idag för 13,3 miljoner månatliga aktiva användare. Så en 12,6% i penetration av den totala marknaden här då. Antalet betalande kunder är 937 000. Så ungefär 0,9% av alla personer som identifierar sig som icke-hetero är då betalande användare på Grindr.
Okay. Ja, det är ju verkligen ett penetrationscase. Det ser man ju på siffrorna.
Mm. Ja, så är det. Men det är ju åt alla håll egentligen. Det ska ju, ja, möjligheten är ju att man då växer betalande användare och samtidigt att antalet fria användare också ökar. Och sen att man lyckas konvertera de fria användarna in då till betalande användare. Men vi kommer komma in på det lite mer tidigare. För att som jag förstår då så har Tinder har ungefär 15% av deras aktiva användare faktiskt betalande användare. Men för Grindr är det bara 7%. Jag tror man har haft en lite mer liksom förlåtande sätt för personer som har varit fria, att man har haft mer nytta av det. Man har inte använt någon dating-app, men det är, ja, jag antar att man, det jag förstår är att man kan bara göra ett visst antal swipes och så vidare per dag då, och att man får vissa andra begränsningar i appen. Så jag tror att Grindr har varit lite mer fria där, men man har bestämt sig för att ändra det här och man har gjort en ganska stor push nu senaste året då, för att få ökande antalet betalande användare. Och det är ganska intressant för att mer än 64-65% av användarna är faktiskt under 29 år. Och sen har du mellan 30-35 och 36 plus. Då, så ovanför 30 så är det bara 38%. Och det kanske är för att flera har en relation eller liknande i takt med att man blir äldre. Men jag vet faktiskt inte vad det är. Det kan ju också vara kulturellt att det är lätt. Alltså det är mer accepterat bland unga idag att identifiera sig som något annat än vad det var för 30-40 år sedan.
Skulle det kunna vara också bara att man är liksom mindre digital native om man blir 40 plus liksom, att det är de som är 20 plus nu som växer in i det här som den naturliga plattformen, och att i takt med att de blir äldre så ökar penetrationsgraden bland Grindrs konsumenter, och att de kommer fortsätta att de här age cohorts som kommer bli bättre penetrerade framåt.
Ja, vi får se. I alla fall, så någonting som, om vi tittar på liksom affärsmodellen istället här då. Bolaget tjänar pengar så dels från prenumerationer av premiumkonton samt reklam. Reklamen står för ungefär 13% av försäljningen, men det har kommit ner från ungefär 20% då. Så prenumerationsintäkterna växer snabbare än vad reklamintäkterna gör. Om vi kollar på Tinder eller Match som är noterat, de genererar bara 2% från reklam. Så det är en hyfsat stor skillnad i modellen. Men man har gjort ett strategiskt skifte då och flyttat sig mot att försöka öka penetrationen av betalande användare på plattformen. Man har lyckats ganska bra. Så från 2021 till 2023 så har man lyckats öka prenumerationsintäkterna från 116 till 225 miljoner dollar. Och det är en 39% i CAGR då. Så det växer ju på snabbt. Och förra året så kom hälften av det här tillväxten från nya prenumeranter och den andra halvan från ökade intäkter då per prenumerant. Och de har tre olika kategorier här. Så man har det som heter Grindr Free. Då får man tillgång till 100 profiler i ens närområde. Sen har vi Grindr Extra. Då är det 600 profiler i närområdet. Det är reklamfritt. Och man kan skicka till premiummeddelande vad det nu innebär. Och sen har vi Grindr Unlimited. Så då är det obegränsade profilvisningar. Man kan kolla vem som har kollat in ens profil. Man kan köra incognito och man kan ta tillbaks skickade meddelanden redan. Så kan man vara fördelaktigt i vissa situationer, kan jag tänka mig.
Det är gött om man åker skicka iväg någon olimplig bild eller så.
Ja, exakt. Jag vet inte, vill ha den florerandes på nätet. En sak som, det här är så här mest intressant med caset egentligen som jag kommer över. Så bolaget spenderar bara 1% av försäljningen på marknadsföring. alltså jämför det med Match som spenderar 15% och Bumble som spenderar 21%. Det har ju verkligen växt. Man har ju verkligen lyckats att skapa sig ett väldigt starkt varumärke.
Monopol,
i en nischad marknad. Så man, och bolaget är ju mer lönsamt än vad de andra bolagen är. Trots att de är mycket, mycket mindre. Och det här tycker jag är det som är som fångar mig mest då, runt cases som tycker det är, som indikerar någonting att det är speciellt mot de andra. Och man ser också att engagement är rätt högt, så en användare spenderar i genomsnitt 60 minuter om dagen på plattformen. Och det är ungefär 30 minuter då för vanliga sociala medier. Så ja, starkt. Om vi går igenom på lite KPI:er då för att ge lite siffror på det här. Så aktiva användare per månad 13,3 miljoner, upp 8% sedan förra året. Betalande användare 937 000, 7,1% av totalen. Och det ökade från 6,4% av totalen förra året. Jämför vi med Tinder då, så har de 10,4 miljoner betalande användare. Bumble har 2,5 och Hinge har 1,2. Så då betalande användare växte med 19% under 2023. Och det här average revenue per paying user, så ARPPU, var då $20. Och det var upp från 17,28 förra året. Kollar man på Tinder så är de på $17 och Bumble är på 28. Så man ligger någonstans mitt emellan där. Tittar vi på de finansiella talen, så bolaget har en omsättning på 260 miljoner. Och det var upp 33% från året innan. 61% av intäkterna, de genereras i Nordamerika. Sen har vi 24% i Europa och den resterande delen i övriga världen. 225 miljoner av intäkterna kommer från prenumerationer och 35 miljoner från marknadsföring. Jämför vi tillväxten med Tinder och även Bumble, så växte Tinder 6% och Bumble växte 16%. Kollar vi lite grann på resultaträkningen, så bruttomarginalen är 73-74% här. Och de enda kostnaderna som är då, vad ska man säga, varukostnader eller cost of goods sold som det heter på engelska, så är det egentligen bara pengar som går till App Store eller Google Play. Och även lite cloud som går in här. Så jag tror det är orimligt att tro att det kommer skala för mycket på bruttomarginalen. Utan du har nog en ganska konstant bruttomarginal här på 73-74%. Operationella kostnader som är liksom löner, kontor och så vidare. Ungefär 32%. Och EBITDA då landar på 42%. Jämför vi med Tinder och Bumble så hade de 37 respektive 26% investeringar. Gör man ungefär 8-9% av försäljningen. Vilket gör att fria kassaflödet är starkt här. Man gör en EBIT på $55 miljoner. Det ökade från 13 miljoner under 2022. Och det är en marginal på 21%. Det kan jämföras med 7% förra året. Sen har vi då någonting som är mer vanligt för amerikanska bolag. Och det är stock-based compensation. Det var då så personaloptioner och så vidare $15 miljoner under 2023 och $28 miljoner under 2022. Det är väl inte värst i klassen då med en 1% utspädning av börsvärdet, men det är faktiskt 14% av EBITDA och en mycket större del av EBIT. Så det man ska tänka på när det kommer till då olika incitamentsprogram är ju att du förlorar ju egentligen 1% av börsvärdet varje år. Så om du tänker att du har en fondförvaltare som tar en 1% management fee. Ja, det är ungefär den skillnaden det blir. Du betalar ju egentligen bolagets anställda en förvaltningsavgift. Och det här kommer ju på toppen av löner som redan är. Och är du i konkurrensutsatta branscher, då flockas pengar dit. Snabbväxande, då får du betala mer pengar för dina anställda. Så ofta har du ju mycket lägre då kompensation för incitament då i bolag som antingen har starka ägare där man inte behöver det utan de äger redan aktier, eller att man är en sån tråkig bransch att folk inte kräver det.
Ja, det brukar vara ett stick med i min bild att man kan ju inte förvänta sig att de här ska gå till noll. Det kanske blir en mindre del av börsvärdet potentiellt, men annars brukar de ju ligga och tugga en term kring det med att det har blivit liksom standard den typen av business.
Det var ju 28 miljoner året innan, så risken är ju att man kanske ska ta något form av medelvärde där. Och då ger man ju bort 20% av EBITDA per år i det här. Nu ser det ut som att vinsterna kanske växer ganska snabbt, men samtidigt så ger du bort en hyfsat stor del. Och det är något som man tänker på när man gör värderingen. Det blir lätt att P30 blir ett P35-36 istället för att man får inkludera det här. Det är ju en kostnad. Kollar vi lite på värderingen så handlar bolaget handlas på ett P-tal på 44 för 2024. Sjunker till 19 gånger 2026. EV-sales är ungefär på 6 gånger för år 2024 och sjunker till ungefär 4 gånger 2026. Man har ganska starkt kassaflöde eftersom att man får betalt från kunderna direkt till prenumerationsintäkter. Man får betalt antingen månatligen eller att folk betalar då per år. Betalar man per år så får man det lite billigare. Men det handlas ungefär 22 gånger kassaflödet. Så mellan 4-5% free cash flow yield och 12 gånger 2026. Om man prisar in i konsensus då framgent 23% tillväxt till 2024, 18 för 2025 och 17 för 2026. EBIT-marginalen tror jag öka till 28% i år och sen till 33% 2026. Dagsläget har man en ganska stor skuld, det är 325 miljoner. Men troligtvis kommer man beta av den här ganska snabbt då. Det är ju lite av en grej som kom i samband med börsnoteringen. Ja, vi summerar lite grann här då. Snabbväxande bolag i en nisch. Jag skulle ju mycket hellre äga det här än till exempel Match. Det känns som att man har en cornered asset på ett helt annat sätt. Man har en unik produkt som inte är jättelätt att konkurrera med. Man har växt på ett sätt, inte genom snabb marknadsföring. Så man vet ju att många av kunderna är där för att de faktiskt vill vara där. Och de är inte där på grund av liksom kortsiktiga små deals eller liknande. Utan man har växt på ett väldigt bra sätt. Word of mouth, lyckats bygga ett starkt varumärke inom communityt. Sen borde det väl finnas hyfsad tillväxtpotential utanför USA kan man ju tycka. USA står ju idag för, vad var det, 62-63% av intäkterna tror jag. Och jag menar, det bor väl 750 miljoner människor i Europa. Och det är väl 350 ungefär i USA. Så det borde ju, och det här är ju ingen jättekostnad. Jag menar, $20 per månad. Det är ju många som har råd med det. Så det borde väl finnas en hyfsad tillväxtpotential utanför USA. Kan man tycka i alla fall.
Mm. Det är väl om Only Lads skulle gå in och ta marknaden i Europa då, plocka bort lite möjlighet. Nej, men jag håller med. Det verkar vara en väldigt stark nisch. Och nästan så att det blir, man skulle inte överdriva, men lite så här kulturellt fenomen. Jag kan tänka mig att det verkar vara ett starkt community just kring HBTQ. Och det finns ju en stigma i en stor del av världen kring en annan sexuell läggning. Så då antar väl att man vill vara på den plattformen där det finns liksom ett långt track record av att det varit en bra plattform och där man inte liksom sålt ut data till regeringar etc. Så det känns som stickiness här borde kanske vara högre än vad det är på Tinder och Bumble och Match och eHarmony och etc.
Ja, det känns väl som att kanske blir mer på Tinder, så blir det nog mer att det är några få tjejer som typ plockar allt värde av plattformen och sen har du typ 100 miljoner dudes som swipar höger på allt. Och de är ju de som kanske betalar för det, men de får inte så mycket värde utav det. De kanske matchar någon gång ibland då. Jag tror att det är mer jag tror att det blir mer jämställt typ när man har någon från samma kön som man faktiskt försöker.
Det blir nog en effektivare marknad liksom. Att du får inte en diskrepans i relativ värderingen mellan könen som man verkar kunna få på Tinder eller liksom.
Nej, så är det. Ja, vi får göra lite mer scuttlebutt här och se om vi...
Ja, vi får göra lite mer research.
Men det här är ett amerikanskt bolag. Jag vet inte, värdering är väl inte överdriven för ett amerikanskt bolag. Jag menar, kan det vara intressant? Jag vet inte, nu har aktien gått upp en del nu senaste. Och vi har fullt upp med våra andra case. Så jag har inte köpt någonting, men jag tror vi kommer komma tillbaka till det här och hålla koll på det. Jag tror det kan vara intressant. Det är en intressant affärsmodell. Och intressant.
Jag kände att tillväxtestimaten var rätt låg. Då skulle inte få någon med om man skulle kunna slå dem. Om man bara kollar på marknadsdynamiken, affärsmodellen så sådan, att det borde finnas lite pricing power här.
Ja, men framförallt den där penetrationen att Tinder har 15% betalande och sen att man får upp det då till att man kan få upp det högre här. Men det kan ju också vara det som vi nämnde just nu, att det kanske är en mer effektiv marknad när du har personer från samma kön, att man inte behöver betala. För om du tänker på Tinder då, att det finns killar som, ja men du kommer swipa höger typ 2000 gånger på en dag för att du får typ 2 matchningar. Ja, du kanske behöver premium. Men här kanske du bara går in och så kör du lite grann och sen är det klart liksom. Då är det möjligt att man kanske inte behöver betala och att det inte finns samma liksom, den relativa fördelen att betala kanske inte är lika hög.
Nej, det är ju nedsidan men för effektiv marknad.
Nej, ingen friktion, och det är ordet jag letar efter. All right, men vi håller på koll på Grindr, intressant case, lönsamt, snabbväxande, intressant nisch, och man verkar ha vissa fördelar mot andra i branschen. Så det är väl, ja, det har väl besitter väl mycket det om man letar efter i ett case. All right, vad äger du för något då? Har du några ägande idag? Jag kan börja, jag har lite Evo, jag har lite HelloFresh, inga Grindr och det är nog det hela. Jag har någon familjemedlem som har Karasent, men inte jag själv.
Jag äger Evo och HelloFresh, inget annat.
Du är ingenting i rådgivning eller rekommendation heller. Så ni får prata med en personliga bankman innan ni tar några potentiella investeringar. Och vi ses nästa vecka.
Vi ses nästa vecka. Ha det gott. Hej hej.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.